Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Har man förberett ett lag för att spela en match så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren. Han är kass, byt ut honom. Ja, fast nu kanske jag förberett oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För tar jag iväg honom och så tar jag in en annan så kommer den in och också kass. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende.
Få saker i vårt land engagerar så mycket som herrarnas landslag i fotboll och dess ledare heter Jan Olof Janne Andersson, född 1962 i Halmstad. Han började som spelare på 70-talet i hammarklubben Alets BK och även om han fortfarande är den klubbens bästa målskytt genom tiderna är det som tränare han gjort starkast avtryck på svensk fotboll. För 33 år sedan fick han sitt första uppdrag och sedan dess har han bland annat tränat Halmstads BK och IFK Norrköping med vilka han vann SM-guld 2015. Och sedan sommaren 2016 är han då förbundskapten för vårt landslag. Men vad har han för tricks för att ett land med 10 miljoner invånare ska kunna stå upp mot länder med 5- eller 10-dubbel befolkning och ligor i världsklass? Hur är det att peta en spelare från truppen? Vad gör han under en matchdag som den mot Grekland som i skrivande stund avgörs om bara någon dag? Och hur ska damerna få lika mycket uppmärksamhet som herrarna? Det och mycket mer i Värvet avsnitt 489 med Janne Andersson. Du har ju liksom varit tränare i 1000 år. Hur har det varit med den här utvecklingen nu av hur ni ska se ut på bänken? Liksom.
Nej, bänken kan man säga. Det har jag gått igenom olika faser. Men sen ganska många år nu så har jag kostym. Därför att jag brukar säga att för mig är det... Jag klär mig väldigt sällan i kostym. Men det är ju när det är speciella festligheter och högtider. Så, och varje match är en högtid. Och på det sättet så vill jag klä mig lite finare. Och därför har jag börjat göra det. Plus att man ju också representerar någonting annat än bara sig själv. Och då tycker jag det ska vara snyggt och prydligt. Men det är ju många år när jag använder overall. Så att jag har pendlat mellan bägge delarna. Men jag skulle säga de sista... kanske 10-15 åren så har jag nog haft kostym. Mm.
Men jag har en känsla av att det är någons fel att du måste ha det. Det var någon jävel som började.
Och sen... Aha, kostym. Ja, kostym. Alltså, nej, det vet jag inte faktiskt.
Det känns som det kan ha varit italienare.
Det kan det säkert ha varit, men jag har kommit dit och sen är det också en praktisk fråga. För förr så var jag ju mer ute på planen under uppvärmning och sådär med spelarna och skötte den delen. Men det har slutat med sig ganska många år. För att jag tycker inte man ska gå omkring en kostym ute på fotbollsplanen. Det har jag sett tränare som gör, det tycker jag är konstigt. Utan, har man kostym då håller man sig utanför sidlinjen. Liksom. Förutom när matchen är slut såklart. Men man går inte in och är aktiv på uppvärmning. Så att jag, det har också blivit en sån där grej för mig att när jag har haft kollegor som sköter den delen så har jag kunnat ha min kostym och gå och prata med samarbetspartners. Ibland man får göra sånt, göra lite tv-intervjuer och sen kan jag sitta i lugn och ro och ladda för matchen själv in i omklädningsrummet i min kostym. Och det är faktiskt en rätt skön känsla.
Mm. Känner du dig snygg?
Ja, absolut inte. Jag känner mig gammal, men det är en annan sak. Men med kostym blir det, jag tycker det är klädsamt med kostym. Det är prydligt. Mm.
Ja, nej, men det ger ju någonting. Men samtidigt så tänker jag, du måste ju gå ner åtminstone 1,5 kilo per match.
Ja, om jag hade varit så väl. När man behövt nu för tiden. Nej, men det... det gör jag inte.
Du svettas inte?
Nej, jag svettas inte. Det ska, jo, om det är varmt såklart, som i somras när vi var i Spanien och 35 grader, klart, då är jag också varm.
Men... Ja, men du sitter ju inte still direkt.
Alltså, har du sett mig för ett antal år sedan så har du tyckt att jag nästan är still nu. Jag har, okay. Har jag utvecklats i en riktning som gör att förr var jag mycket mer aktiv och jag tränade lag på lägre nivå och allt hördes som man gapade och skrek. Numera så är det ju så, man är på stora arenor och nu är folk tillbaka på arenorna igen och spelarna har liksom fullt på med sig själva på planen. Och så att jag är inte alls lika aktiv, men visst händer det att jag är aktiv under match men inte så som jag var förr, så att jag tycker ändå jag är ganska lugn.
Mm. En gång i tiden så var du väl också spelande tränare, så att då är det väl naturligt att du har liksom rört dig mindre och mindre.
Det har blivit mindre och mindre.
Med ålderns rätt också på något sätt.
Så är det.
Men du, jag tänker, skulle inte du kunna liksom, nu kanske inte finns några typiska arbetsveckor för dig, men skulle du ändå kunna försöka ge dig på att beskriva en?
Ja, Jag kan beskriva den här veckan. Den är inte typisk, men den kan se ut som den gör. Då gör vi det här nu. Det är onsdag förmiddag. Sen ska jag in på stan och käka lunch med Pascal Engman, författaren som gör research för sin nästa bok. Jag tycker om hans böcker, så det ställer jag väldigt gärna upp när han hör av sig.
Ja, vad roligt.
Igår var jag och delade ut ett pris till Lärargalan, en överraskningspris, tillsammans med Mark Levengård som arrangerade det. Det var en sån grej. Därefter så, och innan och efter, så var jag på jobbet och satt och pratade med mina kollegor. Vi tittade planeringen i nästa samling. Jag ringde och pratade med några spelare. I måndags, jag har nästan glömt vad jag gjorde. På torsdag ska jag vara med, imorgon, då ska jag vara med, jag är med Svenska Hjältarjuryn, vilket är ett väldigt hedersamt uppdrag. Då ska jag vara på en lång lunch där och vi ska utse några av årets hjältar som ska få det på galan sen. Sen på fredag så träffas vi. Vi är fem stycken som jobbar närmast fotbollen kring landslaget. Fyra av oss träffas på fredag och har en hel dag när vi går igenom kommande motståndare som då är Kosovo och Grekland. Där vi har en bevakare och analytiker som har tittat på deras senaste matcher och som har sammanställt ett eget material om bägge nationerna, och så visar de, presenterar de det för Peter Wettergren, min assisterande tränare, och mig, och sen sitter vi och resonerar kring det hela dagen och plockar ut de klippen på motstånd som vi tycker mest signifikativa för att sen kunna visa spelarna för att beskriva hur vi ska agera när vi spelar matchen. Så det är en sån hel fotbollshel dag på fredag. Så att det är väl ungefär en vecka som är blandad mellan olika uppdrag. Alltså det ingår ett ambassadörskap i det här jobbet där jag på olika sätt finns med i olika sammanhang, och fotboll såklart, och kontakter. Och sen så såg jag matcher på tv. Ikväll ska jag se matcher och sådär. Så att man, jag, det rullar på, ungefär så.
Relativt mycket PR-jippo ändå.
Ja, det kanske är något mer den här veckan. Men det är något varje vecka nästan som man inblandar i. Någon intervju och någonting. Sen periodvis så tar jag mer, och vissa perioder så säger jag nej, det är ganska mycket beroende på när man är i fas. Jag måste ju liksom ägna mig åt det som är viktigast först. Men jag inser också att när man säger ja till det här jobbet, så det ingår liksom att man ska vara en representant för fotbollen och man ska vara ganska öppen i det. Och det försöker jag vara. Jag brukar säga att folk schyssta mot mig och är sympatiska, så jag är schysst och sympatisk tillbaka. Så här långt har de flesta varit det, så att jag tycker samtidigt att det är ganska kul. Man träffar nya människor och man får lära sig att uttrycka sig på olika sätt för att liksom nå fram med sitt budskap och så vidare. Det är ganska kul.
Du kom ju hit med stavar idag. Har du gått hit från Lidingö?
Jag har gått hit. Jag tror det eller ej, men och nästintill varit elitmotionär tidigare, sprungit väldigt mycket och haft mycket styrka och sådär. Men har ett dåligt knä som jag kan inte springa längre. Och det har ju gjort i kombination med att man blir äldre och ämnesomsättningen går ner, och att man inte tränar som har gått upp några kilo, det retar mig. Men jag försöker jobba med det genom att gå. Det är det stavar nu, och faktum är att jag börjar med det i vinter. Så jag hade köpt dem för 2,5 år sedan, men de stod två i garaget för att det var skam att jag behövde använda dem, tyckte jag, gå med stavar. Men nu har jag stavar med motstånd, och det gör att man får en annan hållning. Jag som har lite taskig i bröstrygg, så jag får lite bättre hållning. Plus att man får faktiskt lite bättre puls. Man får puls när man går, det får man inte riktigt när man går vanligt. Så att jag går mina runder med stavarna och trivs med det. Jag har en ljudbok i örat och tycker det är jätteroligt.
Får du vara i fred?
Jag får vara i fred.
Får du det?
Ja. Jag går ju liksom inte i svenska flaggan, utan jag går ju i träningskläder och keps och vintermössa och sådär. Så att jag tror inte så många känner igen mig när jag kommer gående. Men de som gör det ropar, det var några präster som kommer gående och hälsar på mig. Må Gud vara med, och så ropar de efter, vilket var roligt.
Det gör de nu?
Ja, faktiskt där när jag gick hit och heter. Så vi känner folk igen, men jag har oftast lurar i öronen och folk respekterar det. Men igenkänningsfaktorn är stor om jag inte går lugnt. Men när jag är på stan och på en restaurang eller så här, då är det nästan alltid någon som kommer fram, och många som känner igen den. Och jag märker ju för varje år jag är förbundskapten så är det mer och mer. Men människor är snälla. De kommer fram och blir fotograferade med en, det händer ju dagligen. Och då är de snälla och frågar fint. Så om de vill ha mig på bild, så varför skulle jag inte ställa upp på det? Det är väl roligt. Så att jag blir igenkänd på det sättet. Men just när jag är ute och promenerar, då brukar jag få vara ostörd.
Men händer det att du tackar nej till en selfie?
Ja, det hände nu under pandemin faktiskt, därför att vi var ju en bubbla med landslaget, och då gick jag ut tidigt en morgon när vi var i Båstad själv och träffade inte en människa. Men då kom det en farbror och var väldigt trevlig och ställde mig på distans. För utomhus kan det ju inte smitta. Alltså, men då pratade jag med honom på distans. Men då frågade han om han fick ta en selfie för han, till hans, visa hans dotter. Men då sa jag faktiskt nej. Men det var utifrån det perspektivet. Annars har jag aldrig sagt nej. För människor är snälla när de kommer fram.
Men det måste ju vara roligare att ha varit du på stan efter Spanien-matchen än efter Greklands-matchen. Eller hur märks det?
Nej, inte så. Alltså, skulle det komma 5 Greklands-matcher i rad eller 5 Spanien-matcher i rad, då tror jag det märks konkret. Men folk som tycker, och så har det nog varit även några klubblagsmiljö, att de som kom fram, jag var ju lokalkändis i Halmstad ett antal år och sen i Norrköping, och de som faktiskt som kom fram till en då, precis som nu, de är snälla och trevliga. Och de som tycker illa om en, för det finns säkert många som gör det, de kommer inte fram till en. Liksom. Mm. De gör inte det. Och, så att de sitter hemma och vid tangentbordet och uttrycker sina åsikter i olika sammanhang. Men som sagt, de som kommer fram är oftast jättetrevliga.
Och de som så att säga hatar på dig, det når inte dig, va?
Nej, skulle det vara på riktigt någon gång på allvar så når det väl mig. Men om folk sitter hemma och tycker att jag har bytt för sent eller att jag har haft för dålig taktik och sånt, så har jag inga problem att de tycker det, så att säga. Och jag bryr mig inte om det heller faktiskt, för det går inte i det här jobbet. Jag har ju ett jobb som tillsammans med några politiker och någon annan kanske är det som folk bryr sig mest om, så att säga, i Sverige. Och det är klart att skulle jag ta in vad alla tycker om det, så skulle jag bli helt knäpp. Utan jag har inga sociala medier själv, och jag läser sånt här, krönikor och sånt här där folk har uppfattningar om mig. Jag läser fakta. Jag läser fakta om det, artiklar om spelare som kan vara skadade eller hänt någonting med spelare, för att vara uppdaterad. Men jag läser liksom inte det som där det tycks om det jag gör. För att jag vet ju varför. Jag har tagit de besluten jag har gjort tillsammans med mina närmsta kollegor, och jag är ytterst ansvarig, och när jag tar ett beslut så har jag gjort så gott jag kan för att ha det underbyggt på bästa sätt. Och sen får det bli som det blir lite grann. Man kan inte styra allt, man kan inte styra hela processen. Så att jag har inga problem, brukar säga, jag har inga som helst problem med att folk tycker annorlunda. Det vore jättekonstigt om alla tyckte likadant om en sån grej som fotboll. Jag följer ju lag själv. Och jag tycker inte alltid likadant som den tränaren. Men jag har ju inte heller lika stor insikt i varför han tar sina beslut och så vidare. Därför är jag väldigt noga med att sällan ha några synpunkter, nästan aldrig, på någon annan tränare. För jag vet hur komplicerat och så det här jobbet kan vara. Hur många olika grejer som ligger bakom. Hur man väljer att spela och vilka man väljer att spela med och så vidare. Så att, återigen, folk får tycka, och det är roligt att ha ett jobb som människor tycker mycket om. Det har varit mycket värre att ha ett jobb som ingen tyckte någonting alls. Så att jag ser fördelar med det, men som sagt, jag blir inte påverkad. Jag kan räkna ut att förlorar vi så är det många som tycker att jag inte är den bästa i världen, och att vinner vi så är det många som tycker jag är bra. Det är ungefär så funkar.
Mm. Men det händer inte att du liksom har en liten svack dag, känner du lite deppig, och sen så, ja men fan, jag kanske ska läsa en krönika ändå, någon hyllning?
Nej, men skulle du haft en till en liggande och någon krönika framme, så hade jag mycket väl kunnat titta här, men jag söker inte upp det, jag har liksom inget behov av det. Och som sagt, jag kan räkna ut det ofta. Sen har jag ju då Jakob, vår kommunikationschef, jag brukar kalla honom för presskillen, så presskillen Jakob, som följer all media fram allting, och är det något jag behöver veta så får jag reda på det. Men som sagt, jag lägger ingen tid på det själv.
Men i ditt ämbete, ditt yrke, ditt jobb, var börjar och slutar ditt ansvar?
Man kan säga så här, att som förbundskapten så har jag har alltså resultatansvar för svenska fotbollslandslaget. Mm. Jag ska se till så att det landslaget vinner så många matcher som möjligt. Det är liksom det stora uppdraget. Och då har jag är helt självgående, kan man säga det. Jag rapporterar till vår generalsekreterare Håkan Sjöstrand, så tillvida att vi pratar kring saker och ting, men han eller någon annan har aldrig lagt sig i vad jag gör, så att säga, utan jag är helt frigående. Jag bestämmer själv vad jag gör, och jag bestämmer själv vilka jag reser tittar på, jag bestämmer hur vi ska spela, jag har liksom ett helt eget mandat att styra upp detta. Sen har jag ju självklart en budget som ju alla har. Men då har jag då Stefan Pettersson som är, man kan säga, lagledare. Hans titel är team manager, landslagschef. Han har hand om alla de tråkiga grejerna. Det vill säga budget, avtal, resplanering och konkret. Nu är han till exempel i Jorgen med Silla Sandell som är en av mina andra kollegor och tittar på det hotellet vi ska bo på när vi spelar där i november. Så de här, allting runt omkring. Men det är rent sportsliga. Det är mitt ansvar. Och det är ingen som pillar i det, så att säga. Och sen har jag ju då ett antal personer till hjälp för att göra det här på bästa sätt. Så kan man väl säga är det väl avgränsat. Och det är alla beslut kring hur vi ska spela, vilka som ska spela, hur vi ska förbereda oss och så vidare.
Mm. Och i det här med förberedelser då, jag tänker så här, ja men, till exempel, är det tillräckligt bra käk på hotellet då i Georgien?
Då har vi med oss kock. Då har vi säkerställt det. Då har vi med egen kock som kommer se till att maten är tillräckligt bra.
Mm.
Så, och det här har ju byggts upp genom åren. Och det är en sån där grej som jag... Det har vi organisation för, så det behöver jag inte lägga mig i, utan det vet jag att det funkar.
Mm. Men relativt mycket tid går ändå till spelarkontakt och...
Ja, alltså normalt sett, man kan säga så här att vi har ju 6 samlingar om året, en januari-turné plus 5 stycken så här riktiga samlingar där vi har oftast kvalmatcher då. De samlingarna är ju väldigt intensiva. Då är vi inne 8, 9, 10 dagar, spelar 2-3 matcher och det är liksom det är ett par veckor innan och vi går in i den nu fasen där det liksom från fredag där vi det är full fokus och nästa vecka är det presskonferens, trupputtagning och så vidare och sen går in i samlingen. Så där är det väldigt intensivt kring det här. Men däremellan kan man säga att för vi lånar ju in spelarna från deras klubblag. Mm. De är ju anställda och har ju en arbetsgivare någonstans ute i världen som regel. Och då lånar vi ju in dem när vi har samling. Och när de är i klubbmiljö så låter jag dem vara inom citationstecken lite grann. Därför att då har de full fokus i sitt klubblag. Så det är inte så att jag ringer och pratar med dem varje dag. Jag har kontakt ibland om man kollar upp. Och sen har jag ett medicinskt team som har kontakt med spelarna utifrån det fysiska status. Till exempel spelar man och Alexander Isak spelade i söndag så fick bryta matchen. Då har jag en av våra 5 i medicinska teamet som har honom som kontaktperson. Som direkt har kontakt med honom och kollar hur är det och så vidare. Och så får jag rapporter den vägen. Så det finns kommunikationsvägar vi har byggt upp på det sättet. Men är det icke-pandemitider så kan man ju säga att det jag gör mellan samlingarna det är att jag reser väldigt mycket.
Mm.
Jag räknar de här åren innan. Det är alltså 20-25 länder jag är varje år. Och dels där vi spelar matcher men även då där jag besöker spelare i hemmiljö. Och då kan det vara att jag... åker iväg en 4-5 dagar så är jag 4-5 olika länder då och träffar. Ser en match på ena stället, en spelare som kanske inte vet att jag är där ens, för det är en spelare som är i gränsland. Nästa dag så åker jag till ett ställe till någon spelare som alltid är med och träffar honom personligen. Då är det viktigt att träffa honom än att se honom spela match, för det kan jag redan. Kanske se en träning hos honom och så åker jag vidare. Så att då reser jag mycket och försöker träffa dem mer på det sättet. Då lägger jag mycket tid. Men som sagt, normalt sett så är det mellan samlingar är det ganska lugnt med spelarkontakt.
Så att du är ju i princip också något slags talangscout?
Ja, eller så tillvida att det är jag som... Alltså, Peter Wettergren och jag som min assisterande, vi gör ungefär allting tillsammans. Han gör lite mer fotbollsanalys och sånt. Han tycker det är jättekul att sitta och analysera och grejer och förbereda presentationer. Medan jag då har med det ansiktet utåt grejen och har med media. Så annars gör vi det mesta ihop och det vi gör då det är att vi vill lära känna spelarna när vi reser. Vi tittar mycket på matcher och för att kunna ta ut den truppen som sen ska spela och det laget som ska spela. Så att det är ju egentligen kärnan i det jag gör kan man ju säga. Det är att ha koll på spelare. Vilka spelare tycker jag ytterst, Peter, jag egentligen, vi är nästan alltid överens men jag har ju sista ordet. Vilka spelare är de som är bäst lämpade att vara med helt enkelt? Och det är en ganska stor process. Alltså, vi har nu någonstans med 70-80 spelare på en större lista vi följer. 35-40 är någonting som vi följer lite mer i detalj. Och nu när vi har hållit på några år så känner jag att jag har ganska bra koll på det. Men i början var det enormt mycket tid som vi la för att liksom ringa in och inte missa någon. Liksom. Helt plötsligt dyker upp någon som man har glömt. Alltså för det, min första truppupptagning var så 2016 att jag höll på hela sommaren. Ja. kolla på spel, skulle förbereda. Så jag hade sån ångest, så natten innan första presskonferensen jag skulle presentera truppen, så låg jag vaken för jag tänkte, tänk om jag har glömt någon. Tänk om jag liksom säger, nu presenterar jag truppen, och så säger någon journalist, ja, men han då? Oj, han har jag glömt. För det är ju spelare i hela världen. Man ska ta hänsyn till hur man ska ställa och jämföra och olika positioner och kvaliteter och bla bla bla. Men nu efter de här 5 åren som jag har hållit på drygt, så känner jag att jag känner mig lugnare på sig. Vi har bra koll på det här. Sen kan man alltid diskutera om vi tar ut rätt spelare i alla fall. Men vi har bra koll. Vi har stenkoll på spelarna.
Om du skulle säga, vad har de som du faktiskt plockar ut gemensamt?
Ja, det är svårt att säga faktiskt.
Okay.
Ja, det är svårt. Man kan säga så här att generellt sett, så, ja, det är ju de jag tycker är bäst. Så kan man ju säga. Det är de jag tycker är bäst. Och utifrån ett helhetsperspektiv. Men man värderar det så, alltså det beroende på position, så är det olika egenskaper. Det är ju så att man kan säga så att när jag tar ut en trupp så tittar jag sen ett lag. Först tar man en trupp och så får ner tar man ett lag. Självklart tittar jag på position. Vilka egenskaper söker man i de olika positionerna?
Du kan inte ställa upp med 11 backar?
Nej, även om de skulle vara de 11 bästa spelarna så kan jag inte ha 11 stycken backar liksom. Men också tittar ju liksom konkurrens i den positionen man spelar i. Det kan ju vara så att det är mer konkurrens i en position än i en annan. Så en spelare ska, för någon kan tycka att han är mycket bättre, men, ja, men han spelar ju inte där, va? Så är man målvakt, det är man ju målvakt. Så självklart där man tittar konkurrens, och sen tittar man ju hur vi vill spela fotboll. Hur passar spelarna in i det sättet att spela? Och då har det inte varit så ännu en enda gång att det är ingen spel. Att någon spelare inte har passat in, så att säga. Men det kan ju vara att vissa egenskaper tycker vi är lite tyngre, viktigare, och vissa tycker vi inte lika viktiga beroende på hur vi spelar. Och så är det konkurrens i den positionen, och sen så hur spelar klubblaget? Alltså ett klubblag kan ju spela med en fyrbackslinje till exempel, som vi väljer att göra försvarsmässigt, med helt annan instruktion än vad vi har. Vilket gör att vi vill ju gärna se att spelarna har, även om de får instruktion för ett visst sätt att spela sitt klubblag, så vill vi ju ändå se att de kommer säkert klara av att göra det som vi vill också. Och så vidare. Sen tittar man ju självklart på formen på spelaren. Hur är dagsformen? Vilka är bra? Hur ser skadehistoriken ut? Och så vidare. Så det finns så många, därför är det väl jättesvårt att säga, men det man kan säga rent generellt som gjorde mig lugn första hösten, för att när jag blev förbundskapten så har jag varit klubbtränare i 33 år. Och då har man ju spelarna varje dag man tränar sig. Då lär man känna spelarna och kolla. Nu skulle man plocka in ett gäng och så träna, och sen skulle man spela match direkt. Och det är ju det som gjorde mig, tänkte jag, hur ska man få ihop det liksom? Hur ska man få det att funka? Men det spelarna är, de är inte bara lite bättre tekniskt, lite bättre taktiskt, lite bättre fysiskt, utan de är också lite bättre på att ta in teoretiska resonemang och omsätta det i praktik på planen. Så de här spelarna som är bäst, liksom landslagsspelarna, de är även bäst på det. De är en nivå upp där också. Och det gjorde mig ganska snabbt, ganska lugna. Tiden, den räcker för att det ska gå att få ihop det på ett bra sätt. Sen vill man alltid ha mer tid, men det räcker liksom.
Ja, och när du säger att de är bättre på det, då, alltså jämfört då med de i klubben.
Exakt.
Ja.
Mm. Och skulle du jämföra en allsvensk spelare med en division 3-spelare rent generellt, så har allsvenska spelaren varit bättre än division 3.
Ja, jag fattar.
Det är liksom så. Du är inte bara bättre på sparka boll som de säger, utan du har en helhet ofta som är bättre.
Mm. Ja, det var inte det här jag trodde att du skulle svara. Jag trodde du skulle säga någonting om att de är ett lagspelare eller så.
Ja, nej, men alltså, fotboll är ett lagspel. Mm. Det bygger, grunden är ju ett lag. Det måste det ju vara. Men har man valt att spela fotboll så är man ju lagspelare. Alltså, man kan inte spela en fotbollsmatch själv. Det är helt omöjligt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Jag tittade ju, jag har liksom försökt att kolla på det och lyssna på det jag har hittat med dig. Det är ganska mycket.
Mm.
En grej som fastnade var att jag såg Helenius hörna. Och då var ju din hustru med i publiken så att säga.
Ja, just det.
Vad är det som är hemligt med hur ni träffades?
Ja, men det var inte hemligt.
Okej.
Okay. Nej, men det är inte hemligt.
Nej, men för du tystade ner.
Ja, men hon nej, men hon tycker det är roligt att reta. Nej, men det var inget hemligt. Vi träffades på högskolan i Halmstad när jag läste idrottspedagog. Hon gick kursen under mig, flyttade ner från Stockholm och började plugga. Jag är ju Halmstadbo, så att jag valde att plugga i Halmstad. Det tyckte jag var bra. Mm. Och kvar hemma, apropå att man behöver inte ändra saker ting om det inte behövs. Nej, så träffades ju där. Och vi dansade. Det första kvällen, det var det som är det hemliga. Då fyllde vi den gången i livet jag har dansat. Så fick hon mig till det, så sa kurskamraterna att det är kört. Så det var väl egentligen det. Sen har hon en massa sidohistorier som hon inte behöver prata om. Det är inget dumt eller så. Det är bara tramsigt som hon håller på med. Men det är en annan sak.
Ja, okay. Jag förstår. Ja. Men hur håller man ihop ett äktenskap i 1000 år?
Nej, vi har väl haft våra ups and downs såklart på olika sätt genom livet. Men så är det, och det tror jag väl alla har. Så att det är väl inte det vi vill inte ensamma om. Men i grunden så gillar man varandra, och man har någonstans en gemensam grundsyn på saker och ting. Men i vårt fall är vi också väldigt olika. Och det tror jag liksom att det har blivit en dynamik mellan oss som har gjort att det har funkat på ett bra sätt. Ulrika är mycket mer utåtriktad och mycket mer. Hon jobbar som PT nu, och jag har jobbat mycket som instruktör inom spinning och pump och dans och allt vad det är. Så hon är väldigt så. Det har jag är också mitt sätt, men jag är liksom på, jag är inte, hon kan ju, hon för sig i alla sammanhang, och det är inte jag.
Okay.
Nej, träffar jag inte människor som jag, så brukar jag mer vara tyst och så, medan hon är den som pratar. Så att det är väldigt roligt.
Ja.
Jag pratar väldigt mycket när det gäller mitt jobb och i jobbet alltid. Sen är jag nöjd med det. Så jag träffar nya människor, jag får liksom uppleva nya grejer. Så när jag är väldigt ledig, då åker jag inte. Jag har inte kraften och energin alltid till att ge mig ut på så mycket nytt, utan då är jag ganska nöjd. Men Ulrika är mer utåtriktad på det sättet.
Så när ni har parmiddag, då är det hon som
hon
sköter snacket?
Hon pratar konstant.
Alltså. Okay. Ja. Och du sitter och sippar på ett glas rött?
Ja, ungefär.
Ja, det låter väl
eller en bira. Det är bra grejer också.
Ja. Nej, men folk säger väl sådär, eller folk säger, men jag har förstått att om man ska få det att hålla länge, så är det väl viktigt att man gör saker på egen hand också. Och det verkar ju du vara väldigt duktig på.
Ja. Nej, och hos oss är det väl nästan tvärtom då, att vi har levt för lika. Vi har ju varit väldigt aktiva med sitt, och jag har väldigt aktiv med mitt. Men det är också någonting vi har valt att vara. Och det har varit viktigt för oss båda två att göra det. Så att det är nog, men det, jag tror för oss är det nog nyckeln. Mm. Jag liksom, att skulle jag varit hemma mycket mer eller så tror jag inte att det har varit lika bra. Då, det här pandemiåret när jag varit hemma mer, så har hon väl uttryckt att det kan vara störande om jag är för mycket närhet. Jag kan bli rätt så introvert och bli så där väldigt, ja. Så att det blir nog bra om det är lättare här igen så jag kan resa.
Ja, det ser ju ljust ut.
Ja, det hoppas vi verkligen på många sätt. Inte bara för mina resor, utan på alla sätt såklart.
Hur har du varit som pappa?
Det har varit en pappa som har varit chanslös mot mina två döttrar på så sätt att de har haft mig i bakfickan. Ja. Eftersom jag inte har varit hemma, jag har inte varit borta så där jäkla mycket heller. För när de mina år på 90-talet när jag tränade Laholm, då reste jag ju inte utomlands. Så där. Men det är klart att jag har bott en del kvällar och lite någon dag på helgen. Men det gör när jag varit hemma så har jag varit väldigt svag för tjejerna. Och de har väl känt att de har kunnat styra mig lite. Så att, och nu har vi fyra barnbarn, det kommer det precis likadant där. Men det är... Jag tror att jag... man får fråga dem, men jag hoppas att de tycker... De har i alla fall inte klagat på mig väldigt högt. Det har de inte gjort, inte mer än vad som är brukligt, tror jag. Men nej, men vi har, och framförallt har vi ju en fantastisk relation idag. Och båda våra tjejer, Louise och Julia, har träffat två fantastiska killar som är helt underbara. Så att det idag är familjen... Det blev så där också med barn och barnbarn att det blev viktigare och viktigare på något sätt ju äldre man blir också. Mm. Så att det familjen är jätteviktig för mig idag. Det känns som att vi är en jätterolig del i livet med barn och barnbarn. Mm.
Hur trivs ni att bo i Stockholm?
Vi trivs, alltså, när vi skulle flytta, Ulrika är ju här uppifrån som sagt, hennes föräldrar är i livet och hennes bror bor här uppe. Så, där. Så för det blev ganska naturligt för oss att flytta till Stockholm efter Norrköping. Och då började vi ju titta, men jag var ju väldigt tjurig därför att jag insåg ju att det är för dyrt. Alltså komma in i Stockholm så 53-54 år i den bostadsmarknaden liksom. Och vi tittade grejer och leka, jag är uppvuxen ute i Backaby och sen bodde hon inne i stan de sista åren innan hon flyttade ner till Halmstad. Så att vi tittade väl på lite olika ställen men insåg ganska snabbt att vi ville inte bo i lägenhet utan vi ville ha. Och då blev det liksom Lidingö när vi till sist hade tittat runt. Så, och det, jag tjurade över det också för det var för dyrt tyckte jag. Men vi köpte ett litet radhus som vi trivs fantastiskt bra. Och det är ju egentligen som en småstad. Alltså vi bor som vi gjorde hemma i Halmstad eller vi hyrde hus i Norrköping. Så att vill man inte i stan så är det bra. Jag har nära ut till Solna där vi har förbundskansliet. Jag är nära till Arlanda om jag ska ut. Om jag inte åker i den allra värsta trafiken så går det ganska snabbt. Och sen är vi ju hemma och det är väldigt bra med natur och annat. Så att vi trivs. Det är som att bo hemma i Halmstad.
Mm. Är du händig?
Nej.
Nej.
Helt ohändig.
Tar du hand om trädgården?
Nej, trädgården. Jag klipper gräset. Och sen, jag klipper lite, håller på att klippa lite häckar nu. Och sådär, så att det gör jag. Men jag är egentligen inte så ohändig. Jag brukar göra en grej av att jag är ohändig. Jag kan ganska, men jag har inte tålamod.
Okay.
Jag har inte tålamod. För dels måste man ha rätt verktyg. Man måste ha rätt förutsättningar. Man ska, har jag det så fixar jag ganska mycket faktiskt. Det gör jag. Men jag är inte intresserad.
Vi pratade lite grann om liksom kanske hur fotbollsspelarna har utvecklats, men det faktum att det är, jag menar från din tid som aktiv spelare så har det ju liksom miljondubblats känns det som pengarna i hela branschen.
Ja.
Är det av godo bara?
Nej, jag tycker inte det. Jag måste säga att man blir mörkare när man ser hur det fungerar i de största klubbarna idag där ute med att prata Barcelona och Real Madrid, de här som är skuldsatta och de löner man betalar någon summa. Men det är liksom, det är inte, vad ska jag säga, alltså jag tycker det är för gemene man så och även för mig liksom, det framstår ju som absurt på något sätt med de här summorna. Så det kan jag inte tycka är okej. Däremot så kan jag ju tycka att man ska ju veta då om det vi pratar om innan fotbollskarriär och sånt. Det är ju inte alla som tjänar de här pengarna utan det är ju toppen av miljoner människor som vill dit så att säga. Och att man då tjänar, det kan jag tycka, men det behöver inte vara de här absurda summorna. Det behöver det inte vara. Så det tycker jag inte är av godo. Men att fotbollen är stark i samhällsstrukturen eller idrotten totalt och fotbollen och har en stor betydelse och den har ju säkert ökat på många sätt och det gillar ju jag som jobbar med fotboll, så det finns ju intresse kring det man gör, så den delen kan jag gilla, men delar av ekonomin tycker jag har lite oratat måste jag säga.
En sån där rättvisa aspekt som inte på något sätt är ditt fel, men jag menar det faktum att det är så otroligt lite pengar i damfotbollen. Ser du, som ändå är i branschen, ser du någon lösning på det problemet?
Nej, men man kan väl säga, så tittar vi förbundet så är man ju väldigt noga med att det är lika förutsättningar med herr- och damlandslaget. Och det tror jag inte, om man tittar, man jämför med, nu har jag inte gjort någon undersökning på det, men jag tror vi ligger väldigt långt framme där i svensk fotboll.
De har alltså internationellt sett?
Ja, mm. som du jämför internationellt vad som satsas på svenska damer så här landslaget. Men med hur de reser, hur de bor, hur stor stab man har, alla förutsättningar på det sättet. Så det tycker jag är bra. Den satsningen ska vi göra i svensk fotboll för att tjänas. Och de har ju de facto gjort jättefina resultat. Så att det är jätteroligt. Men sen kommer du, när du kommer förbi det, så kan man ju konstatera att tittar vi klubblagsfotbollen, så det finns ju en utbud och en efterfrågan. Och i klubbarna är det ju så att klubbarna har ju en ekonomi liksom som drivs av att de måste ju få in pengar. Och där är det ju som det har varit, i varje fall historiskt, inte samma intresse för dem som för herrfotboll. Så det är ju som i alla branscher i övrigt i samhället och alla andra idrotter på något sätt, att det drivs ju av det. Och det är klart att ju mer damfotbollen utvecklas, ju bättre det blir man satsar, så kommer det väl förhoppningsvis intresse öka mer och mer, och därmed också mer ekonomi i det. Men där vi är idag så är det ju de facto så att det finns inte samma intresse, det gör det inte. Men jag tycker att förbundets satsning på damfotbollen är bra. Den tycker jag är jättebra, men jag kan förstå klubbarna där du inte har den ekonomin att kunna satsa, att man inte satsar på samma sätt. Det har jag förståelse för.
Mm. Men är det på något sätt medias fel?
Jag har svårt att analysera fel eller inte fel. Man kan väl... Vi kan ju jämföra med andra idrotter också. Det finns ju många andra idrotter som har det inte alls. Det finns inga pengar alls, så att säga. I damfotbollen finns det ju ändå en viss ekonomi idag. Det gör det ju, även om det är väldigt stor skillnad mot herrarna. Så att, och medias roll i det, det vet jag inte liksom vad som styr det.
Mm. En sak som inte egentligen har med det att göra, men hur ser det ut hemma hos dig? Har du massa medaljer och skit?
Nej, det har jag inte. Jag har två lådor på vinden där allting hamnar faktiskt. Jag tror jag har två priser framme. Det är två priser. Jag blev årets tränare i svensk fotboll på 2004. Mitt första år som chefstränare i Halmstad, när vi blev tvåa slagna på mållinjen. Och det är en glasboll. Och den har blivit stående framme sedan dess. Och den har fått stå framme också. Jag tycker den är fin, för det var liksom mitt första år på elitnivå och blev utsett till det. Så den har fått stå framme, och den är inte så där jätteful heller. Sen fick jag priset som årets ledare i svensk idrott 2019 på idrottsgalan. Och den har fått stå framme, men den ska nog snart tas ner. Den har fått stå framme två år. För det är också lite stolt över att man får ett pris liksom över alla idrotter på något sätt. Så att, sen har jag fått lite grejer sådär, men det lägger vi undan. Jag tror inte, kommer du hem till mig så kan du inte säga att det är någon som har jobbat med fotboll i 40 år som bor där. Det går inte.
Men du, vad är det som gör då att du blir årets tränare 2004? Alltså, vad har du för kvaliteter som andra tränare inte har?
Nej, alltså 2004, jag har ju bra spelare. Alltså, du måste ha bra spelare, det hade jag 2004. Så att sen liksom jämföra mig med andra, det får andra göra. Mm. Det vill jag inte göra själv. Men det jag själv har utvecklat, som jag känner en styrka idag, det är ju att om du tittar på den tränare jag var 2004, så var jag väldigt... Jag har liksom jobbat på alla nivåer med allting, tränat alla olika typer av lag, och sen klev jag in på som ansvarig på elitnivå. Jag var väldigt sådär, jag skulle hålla i allt i princip, jag var väldigt kontrollerande. Det har jag med åren liksom insett att, sen har det också byggts upp, man är lite mer team idag. Förr var man ensam tränare. När jag tränade honom på 90-talet så var jag målvaktstränare, jag tejpade fötterna, jag gjorde allt, jag till och med var med och spelade lite grann. Så att Men det har liksom blivit mer, så att idag är jag vågar påstå, kan jag säga, att jag är en bra ledare idag för mitt team. Alltså, och jag ger väldigt stort förtroende till mina medarbetare, och de är jätteduktiga. Jag pratade med Peter innan som är assisterande, han tycker det är jätteroligt med vissa delar, och han är bättre än mig på det, och då är det bättre att han gör det, så kan jag ägna mig åt något annat. Jag har Mats Elvendal som är målvaktstränare, dessutom ansvarig för fasta situationer. Enormt bra på det. Då gör han det, och så vet jag att jag får bra presentationer. Samma med Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernsprång som analytiker bevakar. De gör så bra, och det släpper jag då väldigt tydligt. Och det är jätteskönt att ha kommit dit, att inte själv behöva pilla, ha koll på allt. Utan då kan jag vara frisk i huvudet, och så är frisk på så sätt att jag kan fokusera på det som är mitt jobb. Och det är ju liksom att styra skutan på något sätt och ha mycket kommunikation både inåt och utåt, och få ihop den delen på ett tydligt sätt. Så att mitt jobb idag jämfört med förr var ju att då stod jag på planen och ledde varenda jäkla övning och allting. Idag gör jag i princip ingenting konkret hands-on fotbollsmässigt, utan idag så jobbar jag mer strategiskt så att säga. Och den utvecklingen, där har jag gjort en resa själv som när jag tittar tillbaka, det är stora förändringar. Så att jag är inte alls samma ledare eller tränare som jag var då idag. Det är inte.
Vad gör du när du står där vid sidlinjen så att säga?
Egentligen så man markerar närvaro, man visar under match för spelarna att man finns där. Man agerar om man behöver gentemot domslut ibland, för man vill markera och man på sådär. Men
ger det någonsin något?
Ja, det händer.
Okay.
Men det är ju också så att jag brukar säga så att det brinner i mitt huvud fortfarande när det är match. Även om jag har lugnat mig så brinner det. Och skulle jag inte vara äkta i det, så skulle folk läsa mig, tror jag. Utan jag får vara den jag är och sen får jag ta det onda med det goda. Det är väldigt mycket gott med att det brinner fortfarande. Och sen ibland så kan det bli lite för mycket att det brinner till. Men jag hellre det än att jag helt plötsligt skulle bara vara liksom något annat än den jag är. Mm. Så att den delen. Men sen annars så är det ju man ser ju matchen och försöker liksom läsa av matchen. Och sen har man ju egentligen halvtidspausen på sig att korrigera saker och ting. Och den är ju jätteviktig. Då har ju två som sitter på läktaren framför en dator och ser matchen och kan plocka ut bilder om jag vill och kan skicka ner till bänken till mig. Jag har två jämte mig på bänken som hjälper mig att sortera. Och vi fem samlas ju innan jag går in till spelarna i paus och talar om vad som, liksom, hur vi ska agera inför andra halvlek, så pratar vi ihop oss. Och det är väldigt spännande, för det kan ju vara 80 000 på läktaren, det kan ju vara som det har varit några gånger, och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Och att då liksom samla ihop fem olika uppfattningar, min egen som klart måste vara väldigt stark, men också människor som har samma bakgrundsinformation som jag. Och som jag har stor respekt för, som har varit med i hela processen in i matchen, så är det klart att det är viktigt att man lyssnar på vad de säger. Och sen paketera ihop det här till tre grejer off, tre grejer def kanske, och något allmänt. Den är en intressant process. Det är en utmaning varje gång som jag gillar. Att utsätta mig för det i det skarpa läget, det tycker jag är häftigt.
Sen är väl byterna superviktiga, antar jag?
Byterna är viktiga och det är ju en del i det här också. Att det pågår i huvudet liksom. Vad ska vi göra och hur kan vi förändra och vad har vi? Och det är ju också sånt där. Man måste ha, landslag är lite annorlunda, men även man måste ha någon form av ordning när man gör det här. Många tycker att jag måste byta den, han är inte bra. Så här, min fru Ulrika säger alltid att jag byter spelare för sent, det är hennes grundinställning. Och någon gång tror jag hon sa så här, att jag inte var beslutsbenägen eller något sånt uttryck, att jag inte kunde ta beslut. Men det är ju tvärtom, för att att inte byta en spelare, det är också att ta ett beslut. Alltså jag tar ju massvis av beslut där jag väljer att inte byta. Men den processen är intressant. Och då ska man ju ha någonting att byta in som man tror kan förändra. Och så kan man liksom inte helt plötsligt ha någon från ingenstans före någon som har varit med innan och varit inne och gjort det. Det finns liksom, det är ingen fast vetenskap, men det finns en viss systematik i hur man resonerar kring byten. Har man förberett ett lag för att spela en match, så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren. Han är kass, byta ut honom. Ja, fast nu kanske jag förberett oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För tar jag väck honom, för jag tycker han är kass, och så tar jag in en annan, så kommer den in också kass lite överdrivet, men inte gör det så bra. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende. Ska jag då ta in den första igen? Och så vidare. Det är en balansgång i det här. Men det skiljer sig lite landslag och lite klubblag.
Får du ens ta in samma spelare igen?
Nej, men jag menar till nästa match.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Du, jag tror att vi ska gå in på succémomentet frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Och jag håller på att experimentera lite grann med jättedåliga rollspel. Du är lite för gammal för att ha spelat rollspel.
Ja, sånt funkar inte.
Drakar och demoner och sådär.
Ja, nej, det funkar inte.
Nej. Det var synd. Men nu ska du i alla fall få spela ett rollspel här. Det är 7 minuter till match. Och du pratar med spelarna som du brukar göra vid den här tidpunkten, antar jag. Det är bara det att Emil Forsberg, han lyssnar inte, för han håller på och gräver i sin SSR. Det visar sig att han har glömt sitt hårband. Vad gör du?
Nej, jag gör ingenting.
Okay.
Det där löser han själv.
Men du säger inte åt honom att sluta gräva?
Nej. Han... Nej, men alltså, man kan säga så här, när du, den miljön du beskriver nu, då går jag runt i omklädningsrummet. och spelarna håller på med sina egna små förberedelser. Om det är 7 minuter innan, vet, för säg att det kanske är 8, 9, 10 minuter innan. För sen samlas vi i ringen och då säger jag några väl.
Ja, det är där han inte kommer.
Ja, då får jag säga, nu får du komma, får du fixa sändningen, men då kommer han. Ja. Så det är det. Nej, men då tar vi ringen och då är det i princip, nu kör vi, va. Mm. Så, men där innan går jag runt och då håller alla på att pilla med sitt. Så att om de inte hittar hårbandet så löser någon. Ja,
han får låna någon annan.
Ja, det löser.
Du som är då från Halmstad, jag har ju en dröm. Och det är ju ytterst liksom egoistiskt och privat. Men jag skulle gärna vid något tillfälle äga Tylön,
ja,
utanför Tylösand.
Det är häftigt.
Kan du hjälpa mig?
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Jag vet inte vad det pratades ju om. Det är ju Gessle och Björn Nordstrand som äger Tylhus. Och att man på något sätt skulle bygga någon ny anläggning där ute. Jag tror den drivs. Vi var där faktiskt nyss när vi var hemma i somras. Och kompisar som har en stuga som man har utsikt mot Tylen. Så vi satt faktiskt och tittade ut och pratade om Tylen. Och så kom hennes, Saras mamma, och pratade lite om det här som har varit där sedan herrans massa år tillbaka i den här stugan. Och det är ju alltså, för de som inte vet, så ligger det precis utanför Tylösand. Det är bara några 100 meter ut med båt. Och de pratar om att bygga någon konferensanläggning, göra någonting kring hotellet. Fast jag tror inte det har blivit av det alltså. Mm. Men den är fantastisk. Det är ett kanonläge. Jag kan inte lösa det. Hade jag kunnat lösa det, jag löser det till mig själv före till dig kanske.
Alltså, ja, det var ju synd. Men den kanske är naturskyddad. Kan det vara så?
Ja, det är säkert så. Men det är någonting med det. Jag kommer inte på det nu som jag har hört runt.
Skit i det. Du, i ditt kryddskåp så står det kanske Körvel. Vad skulle du göra med Körvel?
Inte en aning.
Nej. Jag tror att ärtsoppa är rätt svar.
Okej. Okay. Ärtsoppa gillar jag i och för sig.
Ja, det gör det.
Ja, men det är timjan man ska ärtsoppa.
Aha, okay.
Tycker jag. Det är möjligt att jag kör. Jag lagar i princip aldrig mat. Så att jag har noll koll på det.
Jag förstår. Hör du, nu skulle jag vilja då att det här kan man ju applicera antingen i en trappuppgång eller liksom på, ni bor ju i radhus då, men jag skulle vilja att du ger mig 3 drömgrannar, och då rent yrkesmässigt, vad vill du helst ha runt dig?
Då vill jag nog ha, jag skulle nog vilja ha yrkesmässigt.
Ja.
Nej, men jag skulle nog så fall vilja bo med dem som jag jobbar närmast med idag. Jag trivs väldigt bra med dem.
Ja, ah, okej. Okay. Så att det är någon slags landslagskollektiv?
Ja, ett landslagskollektiv. Och vi har ju pratat om att någon gång i framtiden kanske, när vi är klara med det här. Jag har ju 3 år kvar på det här kontraktet nu. Och när vi är klara med det kanske åka någonstans och jobba tillsammans. I en annan miljö utomlands kanske. Att få testa vårt sätt att jobba. Jag tycker att vi är ett väldigt starkt team som har samma grundsyn ungefär, både på hur man hanterar människor och spelet fotboll. Och utifrån det så har vi olika spetskompetens. Mm. Och att vi 5 skulle åka iväg någonstans och få testa det i en annan miljö och ett annat land, i en annan kultur, och få det att funka. Det hade varit en enormt rolig utmaning. Och då skulle vi ju bo så, förmodligen. Så att jag skulle kunna tänka mig att bo så redan nu.
Vad har du för drömmarknad då?
Egentligen ingen drömmarknad.
Okay.
Nej, alltså, men just utomlands, inte, jag säger inte att jag...
Utomlands är så himla stort bara.
Ja, det är det, men det kan vara vad som helst. Okay. Det kan vara i princip vad som helst. Ja. Men utifrån utmaningen i jobbet, så att säga. Så är det.
Men Basken skulle inte...
Det skulle inte absolut inte vara fel. Real Sociedad, kan du lösa det så ska jag lösa Tylen till dig.
Ja, tack. Ska se vad jag kan göra. Ja. Du, slutligen då. Vad har du för förhållande till glass?
Glass?
Glass.
Jag äter nästan inte glass.
Okej. Okay.
Så, det är mitt förhållande.
Men har du aldrig ätit glass?
Jo, men jag kan äta. Men jag är... Jag har inget söt behov på det sättet med glass och godis. Jag kan äta lite godis, jag kan ta och äta lite glass någon gång. Men i princip väldigt, väldigt, väldigt sällan.
Vadå, är du en sån som kan äta en godisbit och sen var det bra?
Nej, men börjar jag äta godis så kan jag mala i mig lite.
Ja,
men jag går inte och köper godis, jag tar om det, jag kan ta om det ligger framme, men jag kan också låta det vara. Däremot äter jag jordnötter.
Aha.
Och det äter jag i mängd.
Okej.
Okay. Ja.
Så det är ditt guilty pleasure?
Min last i livet är jordnöt och öl i kombination. Det finns inget som är bättre.
Nej, det är ju en välbeprövad.
Ja, det är så bra. Så det, och det jag blir, alltså det funkar alltid, kan man säga. Ja. Tyvärr. Ja. Tyvärr.
Janne Andersson, tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack själv.
Ja, Janne Andersson, det ska bli intressant att se om det blir något kollektiv från honom och hans kollegor i framtiden. Jag byter ämne och säger, hörni, vilken otroligt fin respons ni har skickat mig för min bok Törst, som ju finns ute sedan en dryg vecka eller så. Tack, tack. Fortsätt gärna med det. Det gör mig otroligt glad, för jag har aldrig gjort något så självutlämnande förut. Självutlämnande är också Janne Andersson i Uppvärvning, som du hittar på Värvets Instagram som vanligt. Med det tackar jag och det glada gänget bakom den här podden, Acast, Saga Markula och Kalle Birgersson, och sen då jag och Kristoffer Triumf, för visat intresse, och jag hoppas att vi hörs inom mycket, mycket, mycket kort. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.